Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Strax efter midnatt den 25 juli, alltså 4 dagar efter avfärd, så får Sjöfartsmyndigheten ett meddelande från det brittiska fartyget Duquesa. Duquesa hade rest ifrån Sydamerika och var nu på väg till Nederländerna och hade alltså i sin färd upptäckt en liten fiskebåt som drivit omkring i havet.
Ja, men hur mycket vet du om havet?
Det var, ja, vad ska jag svara på det? Det finns 7 världshav. Nej, jag vet inte hur många världshav finns det. Eller 3 kanske. Det finns ju fiskar och... Aha. Mm. Nej, jag vet inte. Eller vad vill du ha för svar?
Jo, men jag tänkte så här att det är ju ändå jäkligt intressant. För att vi har ju världen. Vi vet ganska mycket om det som finns ovanför havsytan. Men börjar vi titta på havet. Om man tänker på djupet som finns överallt. Alltså det är ju, de säger ju att det är ju liksom så lite egentligen som är utforskat i havet.
Ja.
Och havet täcker ju mer än 70% av jordens yta. Men man säger ju att vi kanske har utforskat 5-10% av det här.
Alltså det är så sjukt att det är så. Och det, stämmer det? För jag har hört det här flera gånger. Folk som säger det. Att man bara utforskat 5-10%.
Mm.
Men ja, det kanske är så. Att det är så lite man har utforskat.
Jo, men det är någonting där omkring.
För vad finns det... Då kan vi ju omöjligt ha upptäckt allt som lever eller existerar i havet.
Nej, absolut inte. Jag vet ju att nu på senare år så har man satt upp någon slags expedition. Liksom att man ska utforska ytterligare av havet då.
Mm-hmm.
För att man, ja men vi vet för lite. Och man vet att det finns så mycket mer där nere än... Ja, vad vi har på bordet idag. Så att man har faktiskt satt ihop någon slags forskningsgrej då kring det här. Jag vet inte exakt vilka år, men man, det är pågående, vilket är, ja, det är jätteintressant. Det ska bli så himla kul att se om det, för att man kommer ju fram till nya arter, ställen som man inte har varit på innan. Det är ju så otroligt stort.
Och det som jag tycker... Det mest skrämmande, det är, vad är det djupaste som man vet? Är det här Marianegraven?
Oj, Marianegraven tror jag. Ja, men där säger man ju att man kan komma ner till 11 034 meter under havsytan. Och då har man en fel marginal på 25 meter. Så det där är ju djupt. Jag vet ju i alla fall att man har sagt så här att i den här graven så kan du ju liksom, du kan ju flippa Mount Everest och lägga den upp och ner. Och toppen av Mount Everest når ju inte ner i botten av Marianergraven.
Och så tänker jag då, om man inte har upptäckt, alltså man bara har upptäckt 50-10%, då finns ju säkert andra ställen som kanske är ännu mer djupare. Och vad finns där? Har man varit nere längst ner där i havsbotten?
Oj, jag är inte så påläst på Marianergraven, men jag vet ju att det har ju varit några som... Kan du googla?
Vänta, hur djupt har man varit?
Det är ju besättningen, ja precis, Marianergraven, där har vi ju, det var ju en bemannad farkost i alla fall, Triest någonting, med besättningen som bestod av Jacques Pigard, son till konstruktören av Triest, och kapten Don Walsh. Så de åkte ner i januari 1960.
Mm-hmm.
Och då visade det ett djup på 11 521 meter. Sen vet jag inte exakt hur djupt ner de går. Men de kanske kommer ända vägen ner. Men det låter ju också helt sjukt att nära. Mm. Men det är ju också bara en plats på jorden som du säger. Där man faktiskt har dykt ner så djupt. Och det är ju så stor yta som är outforskad. Vad finns på resten? Av delen. Jag tycker det är bara jobbigt. Du vet, man är ute i skärgården. Och så vet man, ja men vi har ett sund utanför vårt ställe då. Och så tänker man, ja men gud, det här måste vara jättedjupt.
Mm.
Ja men vad är det? Kanske 12-20 meter.
Mm.
Alltså det är ingenting. Och så bara Stilla havet. Ja men där, ja men 11 000 meter ner. Aj för fan, och hoppa i där. Jag tycker det är jobbigt att simma ut liksom i sundet ibland och veta att det finns en tångruska där nere som kan killa mig i tårna.
Alltså hur många skepp också som ligger på havet?
Ja, men jag läste någonting om det. Och någonstans så står det ju att, alltså håll i dig om du är rädd för det här. Drygt 3 miljoner fartyg. Beräknas ligga utspridda på havsbotten.
Åh gud alltså.
Men bara 1% av vraken har undersökts.
Mm.
Alltså, va?
Ja.
Jaha, okej.
Svinlande siffra.
Det är ju helt sjukt.
Mm, helt klart.
Men, och utifrån det också så, alltså det har ju alltid berättat som historier på havet och konstiga händelser och mysterier. Och en del är ju just det också, historier och sagor. Men man berättar ju om båtar som försvunnit och stora sjöodjur och mystiska händelser i det stora, djupa blå. Men så finns det ju de berättelser som faktiskt är sanna.
Precis, för i dagens avsnitt så ska ju vi prata om ett sådant fall. En fiskebåt som helt plötsligt inte återvänder hem efter att rutinmässigt fraktat hem gods till grannön. Men så händer det något som är ganska så märkligt. Eller ja, det händer faktiskt fler grejer som är ganska så konstiga. Men vi tar allting från början. Det är en härlig sommareftermiddag den 20 juli 1968 i staden Tazacorte som ligger i La Palma, den nordvästligaste ön i den spanska ögruppen Kanarieöarna. I hamnen så håller 47-åriga Ramon Hernandez och hans 42-årige bror Alberto Hernandez på att fixa det sista inför avfärd med fiskebåten El Fausto. Den här 14 meter långa fiskebåt ägs av Rafael Acosta Och förutom bröderna så var även deras kusiner, 43-årige Miguel och 42-årige Viterbo Acosta, anställda på båten. Den här dagen så är inte Viterbo med, för att samtidigt i Tazacorte så hålls det en festival som han är med och ansvarar för. Men hur som helst, med eller utan Viterbo. Det här är erfarna sjömän. Och de har arbetat på sjön i princip sedan tonåren. I och med att den här båten är ganska stor för att vara just en fiskebåt, så användes den ofta till att frakta gods. Och just den här kvällen så hade man lastat båten med sprängämnen som senare skulle användas till jordbruksändamål. Det här skulle levereras till ön El Hierro som ligger ungefär 80 kilometer söder om La Palma. Det här är en resa som de här männen har gjort många gånger förut. Och det är i princip bara en rak sträcka. De kastar loss och så börjar de bege sig ut mot havs. Det är en stillsam resa och ungefär 7 timmar senare så anländer båten till Frontiera som ligger vid norra kusten av El Hierro. Här börjar man lasta av sprängmedlen och så tar man sig en bit att äta, för att bara om en liten stund så ska man bege sig tillbaka till havs och återvända till Tazacorte. Plötsligt så upptäcker de en man som springer runt bland båtarna. Och han känns väldigt uppstressad, på gränsen till desperat. Och efter ett tag så kommer han fram till El Fausto. Den här mannen är 27-årige Julio Garcia. Han är också ifrån Tazacorte. Han har nyligen fått jobb som bevattningschef på en egendom i Frontiera. Julios fru hade precis kontaktat honom och berättat att deras 2 månaders dotter hade blivit allvarligt sjuk och att han behövde ta sig hem så fort som möjligt. Julio hade försökt att boarda båtlinjen som går mellan La Palma och El Hierro, men missade den bara med några minuter. Och nästa skulle inte gå förrän om 2 dagar. Så nu springer han runt bland båtarna i hamnen för att se om det möjligen är någon båt där som ska bege sig mot La Palma. Så Ramon och de andra på El Fausto säger att, ja men självklart, alltså du får ju åka med oss, det är inga problem. Julio, han erbjuder till och med pengar för att få åka med, men de är ju liksom att, nej men herregud, vi ska ju ändå dit, det är bara att hänga med oss, det är inga problem. Så Julio tillsammans med besättningen börjar lasta på 10 kilo med frukt för en 7-8 timmars båtresa tillbaka till La Palma. 02:30 den 21 juli så beger man sig ut i havs igen, som så många gånger tidigare. Lite senare på förmiddagen i Tazacorte så väntar man med spänning på El Faustos ankomst. Båten var beräknad att anlända runt 10 den förmiddagen och nu så hade klockan passerat några timmar över det, men fortfarande så hade ingen båt dykt upp. Familjerna börjar ju bli rejält oroliga, men en som inte var så orolig var ägaren till båten, Rafael Acosta. Han känner ju sina män och vet hur erfarna de är. Så han lugnar familjen och säger att, vet ni vad, de har säkert bara fått ett mekaniskt fel och de har fastnat där ute. Så jag gör så här, jag skickar ut en annan båt och så får de åka samma rutt. Och vi kommer hitta dem och de kommer hjälpa dem tillbaka hem igen. Ni behöver inte oroa er. Som jag sa, det här är ju vana sjömän. Och det hade också varit en lugn natt. Alltså det hade inte varit något oväder överhuvudtaget. Det enda som hade rapporterats in av andra båtar var att det var en lättare dimma. Och det här skulle kunna göra det lite svårt för El Fausto att se La Palmas berg. Men det här är ju ingenting som de här männen inte skulle klara av. Och de som kände de här männen sa ju också det. Men alltså, de har ju kört den här sträckan så många gånger förut och i betydligt sämre väder än lite dimma. Men hur som helst så sa jag ju att Rafael skickade ut en båt för att leta efter de här männen. Och de rapporterade så småningom tillbaka att nej, de hade inte hittat någonting. Inte ens ett litet spår efter El Fausto. Nu börjar till och med Rafael bli orolig och börjar misstänka att någonting mer olycksbådande har hänt. Han kontaktar direkt myndigheterna och strax därefter så skickas ett nödmeddelande ut till alla båtar i närheten. Det står nu klart att El Fausto officiellt saknas. Den 22 juli, alltså dagen efter, så skickar man ut ett bombplan från Gran Canaria för att leta efter El Fausto. Men trots en grundlig sökning med optimala väderförhållanden så kommer man tillbaka utan att ha hittat ett endaste spår. Men man ger inte upp utan man fortsätter faktiskt i flera dagar med både plan och båtar och sökandet det blir bara mer och mer omfattande. Ju längre tiden går så börjar man inse att man nu snarare letar efter en båt som har sjunkit. Eller kanske ännu värre, en båt med 4 döda kroppar. För med tanke på att man endast hade med sig 10 kilo frukt och lite färskt vatten och dessutom så hade man med sig en extra person så visste man att de här männen hade ytterst liten chans att överleva en längre tid. Strax efter midnatt den 25 juli, alltså 4 dagar efter avfärd, så får Sjöfartsmyndigheten ett meddelande från det brittiska fartyget Duquesa. Duquesa hade rest ifrån Sydamerika och var nu på väg till Nederländerna och hade alltså i sin färd upptäckt en liten fiskebåt som drivit omkring i havet. Besättningen på den här fiskebåten hade använt sig av en ficklampa för att signalera sin position. Och inte långt efter så rapporterar Duquesa in att det är självaste El Fausto som man har hittat. Det rapporterades på en plats som var cirka 190 kilometer väster om La Palma, alltså helt fel ifrån deras planerade rutt. Männen var uttorkade, hungriga, solbrända, men vid liv. De här nyheterna spreds ju snabbt över, ja, inte bara La Palma utan hela Kanarieöarna. För ni kan ju bara tänka er lyckan när man har hittat de här männen. Vilken solskenshistoria. Men några timmar senare så rapporterar Duquesa in ett meddelande som är men lite märkligt kan man tycka. För att efter man hade försett männen med mat och vatten så hade man också erbjudit sig att boxera hem båten till La Palma igen. Men det här hade besättningen på El Fausto vägrat. De hade då sagt att nej, nej, det är inget fel på våran båt. Vi har inga mekaniska fel och nej, men vi mår bra. Det är ingen fara med oss. Och kaptenen på Duquesa hade bara, men vad gör ni här ute då? Det här hade man inte riktigt svarat på utan man hade i stort sett bara fortsatt att nej, nej, det är ingen fara. Vi behöver bara lite bränsle och mat och vatten så att vi kan ta oss hem igen. Allt är okej. Till och med Julio, som hade en 2 månaders bebis som var allvarligt sjuk, var också att nej, men allt är lugnt. Vi klarar oss.
Senare så ska besättningen på Duquesa ha sagt att även om de här männen var skärrade efter den nära dödenupplevelse som de hade varit med om, så var det långt ifrån ett mentalt sammanbrott som vanligtvis skeppsbrutna människor kan påvisa. Men det fanns inte så mycket som man kunde göra, utan de gav väl Fausto tillräckligt med bränsle och mat och vatten för att klara sig hela resan hem. Och så ser de hur El Fausto börjar segla hem mot La Palma igen. Klockan 19 så sänder Duquesa ett meddelande igen och berättar att El Fausto är på väg tillbaka. Och de beräknas vara framme om ungefär ett dygn. Hemma i Tazacorte så var det en överväldigande atmosfär av glädje och lättnad. Runt 18-tiden så hade hela staden samlats vid hamnen för att se El Faustos återkomst. Det hann ordnas med en stor fest med vin och mat, och de här männens familjer var ju självklart i centrum. Men familjerna, de kunde ju knappast slita blickarna ifrån horisonten när de väntade in deras käraste. Klockan gick och tiden passerade 18. Men ingen El Fausto dyker upp. Och familjerna börjar ju nu bli mer och mer oroliga. Men alla där försöker lugna dem och säger att nej, men alltså, vi pratade ju med Duquesa. Männen var okej och de har fått tillräckligt med mat och vatten och bränsle, så att de kommer. Det, liksom, ni behöver inte oroa er. Timmarna går. Och förutom några båtar som hade seglat iväg för att möta upp El Fausto, så var det tomt ute vid horisonten. Människor börjar nu lämna hamnen, och kvar står fruar och barn till de här sjömännen som väntar förtvivlat för att bara inse att deras män än en gång saknas till havs. 26 juli så drar man åter igång en sökinsats. Och den här sökinsatsen skulle bli den största i Spaniens historia upp till den här dagen och kostar runt 20 miljoner kronor. Man skickade inte bara ut ett bombplan utan 4 stycken med instruktioner att flyga exakt mot den plats som El Duquesa hade stött på El Fausto. Man skickade också ut båtar, både militära och civila. Och man täckte alltså ett enormt område. Den här insatsen pågick i flera dagar. Men man hittade inte ett dugg. 2 månader passerade. Och familjerna hade ju nu förlikat sig med att nej, men deras män kommer aldrig mer komma tillbaka. Under den här tiden så var det italienska handelsfartyget Anna Di Maio på väg till Venezuela. Och befann sig nu någonstans mitt i Atlanten. Det var en stillsam morgon när de helt plötsligt upptäcker någonting framför dem. En liten fiskebåt som drev omkring utan att det fanns någon vid ratten. Och de såg också att det här var ingen båt som var gjord för segling över havet. De seglar närmare och kan till slut urskilja namnet på båten, El Fausto. De bestämmer sig för båda den här lilla båten och upptäcker att det varken finns någon person på däck eller i hytten. Det såg ut som att man bara hade övergivit båten utan några som helst spår. För man kunde inte heller hitta några tecken på våld eller skador på båten. Och inte heller någon loggbok som kunde förklara vad som hade hänt. Så långt såg det ut som ett perfekt sjövärdigt fartyg som på något sätt hade hamnat mitt i Atlanten utan någon ombord. Det var tills man öppnade luckan på däcket som ledde ner till maskinrummet och klättrade neråt. Där hittade man en död man intill båtens motor. Mannen låg naken och hade ansiktet riktat uppåt. Bredvid sig hade han också en transistorradio. Männen på Anna Di Maio konstaterar att den här mannen helt klart har dött mycket tidigare och hans kropp var också mumifierad till en viss grad. De inspekterar maskinrummet grundligt och försöker få en aning om vad som kunde ha hänt. Då hittar man en liten anteckningsbok som man tror kan ha tillhört den döda mannen. När den öppnades så ser man att ett antal sidor hade tagits bort. Det skulle till slut fastställas att 28 sidor saknades i anteckningsboken. Och från de kvarvarande sidorna så innehöll det första ett antal beräkningar och några små anteckningar på spanska. Och de sista en längre text som de inte riktigt kunde tolka men förstod att det var något slags avsked. Männen återvände senare till Anna de Mayo med anteckningsboken och de väldigt få dokument som de också hittade i hytten. Mestadels försäkringsdokument. Hemma i La Palma så väntar man återigen på att få hem El Fausto. Kanske inte med samma glädje som sist, men ändå med en lättnad att få kunna få svar på vad som hade hänt. Anna de Mayo hade informerat om deras avsikt att boxera Fausto med sig hela vägen till Puerto Cabello i Venezuela. De lovade också att skicka ett kuvert till Spanien med några dokument som de hade hittat ombord. Efter bara mindre än 2 dagar från att Fausto skulle återkomma så får de spanska myndigheterna ett telegram från Anna de Mayo. Meddelandet är ganska bisarrt. För de säger att när de skulle boxera El Fausto så hade det sjunkit tillsammans med den döda kroppen. Så småningom så kom anteckningsboken till La Palma och den visades för offrens familjer. Det var slutligen Julio Garcias fru, Luz, som kände igen den som sin mans anteckningsbok där han brukar skriva ner sina personliga betalningar från de tjänster som han gjorde. Den sista sidorna innehöll ett avsked från Julio till sin fru. Där han instruerade henne om hur man skulle gå vidare med de försäkringar han hade betalat för och hur man skulle kunna sälja fastigheter så att hon inte skulle finna sig utan pengar efter hans död. Texten slutade med: berätta aldrig för våran son allt som har hänt mig. Du vet att Gud vill ha det här ödet för mig. Älskar dig. Julios fru bekräftar också att det var hennes mans handstil. Så det här lämnade familjerna bara med mer frågor än svar. För att om nu Julio var medveten om sin död, varför hade inte han skrivit ner och berättat vad som hade hänt? Eller hade han gjort det på de här sidorna som senare hade rivits bort? För vad stod det egentligen på de här 28 sidorna? Vem tog bort dem och varför? Vad hände med resten av Faustos besättning? Varför vägrade de att boxeras tillbaka till La Palma av Duquesa? Och varför sa de att ingenting var konstigt när de hittades för första gången? Varför gav de inte någon förklaring till vad som hade hänt under deras första försvinnande? Och varför valde inte Julio att åka med Duquesa? Eller i alla fall insistera på att bli boxerade. Han som var så desperat att komma hem till sin fru och sjuka bebis.
Men jag tänkte så här, du sa att det var ju några som skrev att de skulle ju boxera El Fausto så hade båten sjunkit.
Mm.
Har man någonsin återfunnit den här båten?
Nej, det har
man inte. Nej, man har inte det.
Nej, och det här är ju också lite konstigt för att på vissa, jag har läst på typ De flesta ställen står det att det står att den har sjunkit. Men på andra ställen så stod det att den bara hade slitits loss. Så att den aldrig sjönk. Att man fortfarande typ kan se den här båten till sjöss. Eller kan det vara så att den faktiskt sjönk, men att det är lite som en spökbåt nu, så att den, folk kan ändå se den här.
Exakt, hemsöker haven.
Och det är det som har gjort att den här berättelsen har fått att nej, men den sjunker ju aldrig. Vi har ju sett den. Den måste ju bara slitas loss. Mm.
Därför besättningen är så konstig, du vet. Det händer ju mycket till havs. Men den här Julio verkar ju lite... Ja, lite lurig.
Ja, men det känns ju alltid som att det är så här, när det kommer en ny spelpjäs med i reglerna, så känns det som att det... I och med att de har gjort den här resan så många gånger förut. Det har inte varit några konstigheter. Och den här gången så tar man med sig honom. Och...
Mm.
Men samtidigt så är det så här. Ja, vad kan han ha varit för någon då? För att jag menar det här är ju en sann historia. Och det här blev ju jätteuppmärksammat. Alltså när det hände.
Mm.
Och jag antar väl ändå att de har gjorde en ganska bra bakgrundskoll på honom och den övriga besättningen.
Men vilket år var det här?
68.
Okej.
Mm. Visst, man kanske inte, det kanske inte är som idag då, men ändå att det har varit...
Jo, men det är inte 1700-talet.
Nej, så. Men det är lite så. Så jag menar, var det något? Och de hade ändå kontakt med hans fru och... Den checken borde man ändå kunna ha gjort då. Att man hade han faktiskt en son hemma. Eller ett sjukt barn.
Men att det fanns en man kvar på båten också.
Mm.
I maskinrummet.
Och det här tror man ju då är Julio. Men...
Aha, man tror det.
Ja, man tror det. Men samtidigt kan man ju inte veta då. I och med att den kroppen försvann ju när båten sjönk. Och bara den grejen är också bizarr.
Ja, just det. Men han var ju typ lite mumifierad, sa du. Men var mumifierad, vad menas med det? Alltså är man så här ihoptorkad, som typ så här torkat kött?
Ja, det,
tänker, det är den bilden jag får. Men ja. Mumifierad, annars är det ju liksom att han ska vara inlindad och grejad. Vem gör så?
Jag tänkte mer att han var alltså, i ganska bra skick. Alltså jag tänkte det att... Att han inte hade hunnit ruttna för att han var mumifierad, så tänkte jag.
Typ. Nej, det var inte oidentifierbart helt och hållet i alla fall.
Ja, exakt. Så tror jag att det var. Nej, men det har ju ändå kommit upp. Alltså, om jag tar några av de teorierna som man pratar om. Så den kanske mest officiella förklaringen. Eller jag vet inte om den officiella förklaringen, men mer, vad säger man? Accepterade förklaringen är att lite mekaniska, små mekaniska fel, flera bakslag, små bakslag under en längre tid, och det har gjort dem förvirrade och jada jada. Sen var det för bakslag de har stött på, det har väl inte varit helt klart. Så.
Men på ett sätt, tänk att man är ute och seglar på det här stora havet, vilket man själv aldrig har varit.
Mm.
Men de ska ju resa ganska länge då. Och helt plötsligt så går du ur kurs och du har ju bara mat och dryck för kanske en viss tid. Och när du går förbi det... Och den här andra fartyget då, Duquesa, träffar på dem. Man kan ju förstå, du vet, att kanske människor är förvirrade eller konstiga när man liksom inte har ätit och druckit ordentligt och du är ute på havet. Det kan ju vara stormigt eller andra ansträngande förhållanden.
Mm.
Så på något sätt kanske man kan förklara just deras beteende.
Ja, absolut. Men så tycker jag så här, att alla är så. Är inte det också lite otroligt? Eller?
Ja, men sympati. Nej, jag
förstår om det här, kanske några personer blir så, men att någon borde väl ändå vara klar nog att... jag vet inte. Och sen när man ändå får i sig, för att, som jag förstod det så Jag menar, när Kessa hittade dem så fick de liksom mat och liksom, de såg till att de fick mat och vatten i sig och var väl kvar med dem ett tag. Och då tänker jag, då kanske man ändå hunnit återhämta sig efter allt det här chocken och bara, ta oss bara härifrån nu.
Ja, men de var ju redan döda, tror du inte det?
Säkerligen. Nej, sen börjar man prata om att det kan varit pirater. Har de blivit liksom, och att de här männen som Duquesa stötte på faktiskt inte var den riktiga besättningen. Utan det här kanske var ett gäng pirater då som hade tagit båten. Och att det var därför de inte ville bli boxerade hem.
Mm-hmm. Oj, men det var ju ändå en spännande teori.
Mm. Ja, men det är det ju, absolut. Men sen så, liksom, så många skriver att dels så, ja, visst, pirater har ju funnits i alla årtionden. Mm. Men de här, om man säger nutida piraterna, det började ju inte förrän vi, ja, vad var det? Och så 80-talet kanske det började. Och just att det har ju inte varit, just Spanien, den här spanska kusten, den kanarikusten, där har ju inte varit.
Nej, men där har det väl inte varit samma, nej. Det har ju inte varit piraterier i samma utsträckning där. Vad man vet i alla fall. Eller vad jag vet.
Nej, precis. Och visst, det kan ju säkert hända. Men också en grej, i och med att de här männen i Duquesa hade ju blivit utfrågade när de, ja, i efterhand. Alltså, borde inte de ha, de borde väl ha fått sett bilder på männen som har försvunnit och kunna då säga att nej, men det där var inte de vi träffade på.
Men tror du de har det med sig ut på havet? Jag tror inte det på den tiden. Tror du det?
Nej, men jag tänker i efterhand så har de väl liksom fått se bilder på de här männen. Okej, det här var de här männen som saknade. Var de här männen som ni stötte på? Va, ja, det var de här.
Ja, bra fråga.
Var det verkligen El Fausto som ni träffade på? Var det de här männen? Ja, de hade sagt att det var 4 män också.
Mm. Ja, det är inte så jävla många människor. Det är inte en besättning på 30 pers liksom.
Nej, jag tänker det. De borde ha känt igen de här männen, tänker jag.
Nej, faktiskt, där har du en poäng.
Sen, vad pratar de mer om? Att det, om det var med smuggling till exempel. Att det har någonting med det att göra. Men alltså, det är också folk som känner dem och de var ju inte i någon ekonomisk knipa. Och, jag vet inte.
Fast det är ekonomisk knipa, jag tänker så här. Vem vill inte ha mer cash om det är lätt?
Det känns också konstigt. Det är väl en rimlig förklaring varför de kanske inte då ville bogseras hem. Om det var något sånt. Men,
om man är ute på ett smugglingsuppdrag. Alltså, man ser ju inte till att man går och sjunker då, tänker jag. Utan du vill ju ta dig i land för att liksom casha hem. Och du avviker ju heller kanske inte från dina ordinarie vägar, tänker jag. För att bli, det är ju då man blir misstänkt.
Och sen, ja, det var väl om de nu kände Julio på något sätt då, innan. För annars känns det som att, ska man smuggla, varför tar man med sig en till person?
Nej, det gör man ju inte.
Varför riskerar man att transportera hem ytterligare en person när man redan kanske vill hålla sig lite under radarn?
Mm.
Och jag menar, den här, som jag fattade så, den här mannen, eller Julio, har gått runt i andra båtar innan han hade kommit till Fausto. Så. Ja, och sen bara pratade om så här, kan han ha sett någonting som, eller kan de ha sett någonting som de inte skulle göra? Mm. Under den här tiden så var ju det kalla kriget nästan i sin värsta tid. Det hade ju varit en båt som hade sjunkit bara några månader tidigare som man hade misstänkt det var en amerikansk ubåt som hade.
Mm, där är kroken alltså.
Exakt, så det var väl tydligen både liksom ryska och amerikanska ubåtan där i krokarna. Så att, ja, kan det vara något sånt då? De hade liksom sett någonting som de inte skulle, men ja. Det känns kanske också långsökt.
Men jag tänker så här, vet man hur förhållandet var på sjön då? Alltså vädermässigt?
När de seglade?
Mm.
Nej, men det var ju, som jag tror jag sa det, men det var ju lugnt. Det var ju...
Men det var lugnt hela tiden.
Ja. Mm. Nej, det enda som hade varit då, att det hade varit lite dimma där vid La Palma. Nej, men annars så, nej, inget oväder överhuvudtaget. Jag tycker ingen av förklaringarna som finns är liksom klockren. Utan det är alltid någon av dem som ger liten... Men varför gjorde de så där då? Eller varför? Ja, nej, jag vet inte. Så att jag kör på spökbåt.
Du, man ser säkert de seglar runt där än idag, kan jag säga.
Förmodligen.
De träffar på den här konstiga besättningen som inte vill åka någonstans.
Det är något skumt med havet alltså.
Men har man pratat med den här Julio Casillas fru? Jag tycker han är ju, alltså på ett sätt är ju han ändå lite lurig.
Mm.
I och med att han hade då skrivit det här om hur man skulle sälja fastigheter efter hans död. Och det här med försäkringar. Och, det låter ju lite...
Ja,
skyldigt på något sätt.
Ja, för det är liksom att, men varför ville han inte... För uppenbarligen så har han ju vetat om att han ska dö. För annars, varför skriver man en sån där sak annars? Mm. Och är det liksom, för han skrev att berätta inte för min son vad som har hänt mig. Menar han då den här historien? Eller har han gjort någonting innan då som är något fruktansvärt? Och nu han är ute på havet och tar livet av sig. Men det kanske är som att, varför göra det på... Finns det smidigare sätt att göra det på än att kasta av 4 män från en båt och sen låta
sig... göra det, ja.
Sen låta sig själv där, mitt i havet.
Ja, nej, det är lite väl ambitiöst. Kan jag tycka. Nej, jag tror ju... Antingen så är det ju den här Julio.
Jag håller med. Jag tror att han...
Som är boven i dramat. Men har han offrat då hela besättningen och själv dör sen i maskinrummet? Det låter ju också konstigt. Ja, men jag lägger mig här och dör. Trevligt. Nej, naken och fy fan. Somnar in. Alltså det låter ju jättekonstigt. Eller så är det ju liksom att de har ju råkat ut för någonting på vägen hem. Och så är det här ett spökskepp. Som fortfarande seglar runt på havet kring La Palma.
Mm. Ja, jag är lite vind i spår. Jag tror också egentligen att det är Julio som är... Med vad han har gjort och varför. Det har jag inget svar på. Men det känns som att... Om de här männen har liksom gjort sån här... Som jag tidigare sa. Resat så många gånger förut.
Mm.
Och nu så kommer en ny person in. Då känns det ju... Att... Någonting har han gjort. Men ja, varför? Och... Ja, de pratade ju också om att man åkte... Att de var på väg, att de skulle fly till Venezuela för ett bättre liv. Det var också en teori som hade lagts fram. Och några...
Att de skulle fly till Venezuela?
Mm, för ett bättre liv. Varför just Venezuela?
Okej, Venezuela. Men det kanske var någon som kom därifrån då? Eller? Härstammade därifrån?
Jag vet inte. Det kanske var bra Venezuela på den här tiden. Jag vet inte. Ja, men det kanske var det som var
närmast. Jag tänkte på knark och pengar och sådana saker. Då kanske, ja.
Mm. Ja, men hur, okej, skit i Venezuela då. Men att de skulle åka någonstans för ett bättre liv. Vad tror du om den teorin?
Nej, generellt. Eller rent spontant. I och med att de har sitt liv och familjer. Och de verkar ha gjort de här resorna också. Till och från. Så att, nej, det låter ju orimligt. Men jag vet inte. Kanske man har man frågat familjen om det. Skulle de liksom... Hade varit helt jättekonstigt om de hade dragit någon annanstans. Men sådana försvinnande händer ju för sig hela tiden.
Ja.
att folk blir trötta på sina liv någonstans och tar sin väska och drar utan att säga något.
Men då är det återigen med han Julio då.
Exakt, varför tar man med Julio till Venezuela?
Stackarn.
Fan, nej Julio, du får inte åka hem till din fru utan nu ska du med på våran. Vi ska...
Men vi kan behöva en bevattningschef så att...
Ja, eller hur, till våra marijuanaodlingar här i...
Det
kanske kan vara något. Ja, så vägrar han på vägen och de...
Ja, och dödar och kastar dem över bord.
Nej, låter ju konstigt.
Och så låser han in sig och så fastnar han in i maskinrummet naken. Ja, nej, inte den historien. Nej, nej. Och sen... Jo, några började prata om, ja men kan det ha varit så att, jag menar de hade ju frukt med sig. Hade den här frukten blivit dålig och att frukt. De hade liksom blivit förgiftade av den här. Och mm-hmm. Det gjorde att de var, betedde sig väldigt konstigt då när Duquesa mm-hmm. upptäckte dem. Och mm. att det var därför de sa att allt var okej. Okay.
Alltså jag tänker, det kan ju alltid hända, såklart. Mm. Alltså, om man är på ett nytt ställe och fryser ny mat eller vad det nu är då. Så kan man kan ju alltid bli förgiftad. Mm. Men det förklarar ju liksom inte att hela besättningen har då blivit galna och sprungit över bord. Förutom Julio som har gömt sig i maskinrummet.
Men jag kan också exakt, tycka det här att alla blir så.
Mm.
Ja, det kanske jag vet inte. Vem vet, det kanske är rimligt. Men jag tycker bara att någon borde ändå vara lite vettig. Och borde man inte ha märkt det? Och om Julio då, han som kanske var mest galen. Hur kunde han skriva de här avskedsbreven till sin fru då, om han var så dålig? Eller förgiftad? Och förklara exakt hur hon skulle gå tillväga.
Ja, men ändå väldigt osjälviskt då att liksom... Själv tas ut på havet och dö och ge typ försäkringspengar och allt för det nu är till sin fru.
Ja, men han hade ju barn också, tänker jag. Kanske...
Ja, men hon bara, ja men barnet höll ju på att dö. Så att...
Nej, men...
Varför ska man själv då ta sitt liv?
Du tänker att han gjorde det för att hon skulle få pengar?
Ja, men jag tänker så här, de ska ju få ut pengar på något sätt, låter det ju som, ju med att han lämnar ju så här, men här försäkringspengar och så här gör de med fastigheterna för att sälja. Det är ju klart att då ligger ju något slags pengamotiv i det, men det är ju inte för hans skull, utan det blir ju för fruns skull.
Ja, eller, ja men jag tänker att han...
Det låter ju så orimligt.
Ja, men jag tänker ju mer att han är på väg att dö, och så tänker han, men gud, hur ska hon klara sig? Jag kommer inte överleva det här. Hur ska hon klara sig? Jag måste ju liksom... Ja, jag får skriva ner exakt hur hon ska göra med alla liksom, fastigheter och pengar så att hon och mina barn klarar sig. Om någon hittar den här anteckningsboken. Så tänker jag. Tänker du att han dör sig själv så att hon får ut försäkringspengar?
Ja, nej men du vet, jag tänkte mest att du vet, de här sidorna är ju utdragna och det är han som är konstig på den här båten egentligen.
Mm.
Han kanske råkade döda sig själv.
råkade sig själv efter han hade skrivit att...
ja, men jag råkade äta samma frukt eller något. Mm. Många mysterier till havs. Det stora djupa blå finns ju hur mycket som helst där ute som man vet så lite om.
Mm.
Och ja, ju mer man får reda på desto mer frågor känns det som.
Ja, men det känns som det. Och det, något märkligt som jag sa innan är det med havet alltså.
Men rätt fascinerande. Men jag har respekt för havet.
Ja, men det har jag med.
Och det finns ju mycket annat också i havet som man kan prata om andra mysterier. Än bara båtar som försvinner. Utan det finns ju som sagt mycket vi inte vet om som man också kan täcka in.
Så kom som vanligt som vi säger. Kom idéer om det är någonting speciellt ni skulle vilja höra mer om.
Mm. Vi sitter ju i full planering nu för höstsäsongen. Vilket känns jättekul. Nu får vi ligga i.
Ja, absolut. Det får vi göra. Jag tänkte ju säga innan så här, men, ja, vi får väl utvärdera den här sommarsäsongen. Men sen så såg jag att vi tydligen hade skrivit på Instagram att vi... Tydligen så var allting redan bestämt. Då. Men ja, vi får väl se. Men vi
du får kolla med social media manager. Vad händer? Ja, nej, vi får tänka och utvärdera som sagt. Men vi har ju ändå ett avsnitt kvar nu av Söndagsmysteriet. Så att jag hoppas ändå att ni har tyckt att det har varit intressant lyssning hittills. Och även nästa avsnitt som kommer den 15 augusti. Så som sagt, fortsätt gärna med att kommentera, gilla på Instagram. Men även... gå in på Podcaster eller Acast och följ och lämna jättegärna en kommentar och framförallt ett betyg. Vore ju fantastiskt kul om vi får.
Bara bra betyg, annars kan ni strunta i det.
Femma.
Bara en femma. Nej då. Ja, men då ses vi igen om 2 veckor då.
Ja, nu klappar vi ihop butiken.
Hej då.
Tja.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.